Profeten Jesajas bok, kapitel 44 och vers 24. Den versen är förunderlig. Hör här. Så säger Herren, din förlossare, han som danade dig redan i moderlivet. Jag, Herren, är den som gör allt. Den som ensam utspänner himmelen och utan någons hjälp breder ut jorden. Var får vi några sådana här informationer? Det verkar vara viktiga informationer. De här informationerna får vi ingen annanstans än i skriften. Jag, Herren, är den som gör allt. Den som ensam utspänner himmelen och utan någons hjälp breder ut jorden. Vilka ord, hörrni. Och visst är det för det naturliga sinnet riktigt svårt att fatta det här. Vi skulle så gärna vilja veta så väldigt mycket. Och vi ser dagligen bevis på det. Att människor hela tiden söker efter mer kunskap för att bättre kunna liksom hävda sig eller ta sig fram i tillvaron. Men det verkar som hur mycket kunskap man än samlar, hur många så att säga institutioner eller universitet eller organisationer som samverkar för att vi ska ha exakt spetskunskap på alla livets områden, så verkar vi ha missat något väldigt väsentligt. Om det här som Bibeln säger det sant, som enligt Bibeln Gud själv säger. Nu ska vi läsa det här kapitlet från början. Kapitel 44. Men hör nu, du Jakob, min tjänare, du Israel, som jag har utvalt. Så säger Herren, han som har skapat dig. Han som danade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta icke du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. Tre gånger så står det tjänare här, va? Det står två gånger i alla fall. Och det handlar om ett och samma folk. Det kallas för både Jakob, Israel och Jesurun. Det här att det här folket togs ut för att tjäna Gud, det är ju verkligen mycket centralt av begreppen vi får när vi läser exempelvis Moseböckerna. Tydligt och klart så upprättades i Israel en gudstjänst. Den hade alltså både prästerliga, om vi säger, prästerliga dimensioner, konungsliga dimensioner, profetiska dimensioner. Det var vad Israel kom att bli modersköte för. Och så kommer det här löftet som Jesus talar om. När han hade samlat sina lärjungar efter sin död och uppståndelse. Och han talar väl om det innan dess också. Löftet om anden. Det återkommer löftet om anden flera gånger i Jesajas bok. Vers 3. Ty jag ska utgjuta vatten över det törstiga och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min ande över dina barn och min välsignelse över dina telningar. Så att det växer upp mitt ibland gräset så som pilträd vid vattenbäckar. Då ska den ene säga, Herren tillhör jag. Och den andra ska åberopa Jakobs namn. Och en tredje ska skriva på sin hand, Herrens egen. Och ska bruka Israel så som ett ärenamn. Löftet om anden och hur anden ges som ett insegel får vi veta. Här talas om hur man skriver på sin hand, Herrens egen. Och det är någonting av det här anden kommer alltså att verka. Guds ande, när vi går till Efesierbrevet så läser vi om detta. Det står i Efesierbrevets första kapitel och verserna 13-14. I honom har ni, i Jesus, i honom har jämväl ni, sedan ni har fått höra sanningens ord, er frälsningsevangelium. Ja, i honom har ni, sedan ni nu och har kommit till tro, så som ett insegel, undfått den utlovade helige ande. Vilken är en underpant på vårt arv till förvissning om att hans egendom ska förlossas, hans härlighet till pris. Vi fortsätter i vers 6 i Jesajas 44 kapitel. Så säger Herren, Israels konung och hans förlossare Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den sista, och förutom mig finns ingen Gud. Och vem talar så som jag har gjort, alltsedan jag lät urtidsfolket framträda? Må han förkunna det och lägga det fram för mig. Jag må det förkunna det tillkommande vad som ska ske. Frukta icke och var icke förskräckt, har jag icke för länge sedan låtit dig höra om detta och förkunnat det. Ni är ju mina vittnen. Finns väl någon Gud förutom mig? När ingen annan klippa finns, jag vet av ingen. Vad stort det här. Ett folk som är kallade att tjäna Gud. Som är kallade att vara Guds vittnen. Vers 7 igen. Och vem talar så som jag har gjort, allt sedan jag lät urtidsfolket framträda? Må han förkunna det och lägga det fram för mig. Jag må det förkunna det tillkommande vad som skall ske. Det står någonstans också, en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råda hans eviga armar. Det är femte Moseboks 33 kapitel och vers 27. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råda hans eviga armar. Vem talar då så som han har gjort, allt sedan han lät urtidsfolket framträda? Det här är oerhört. Han talar och urtidsfolket framträder. Inte bara sagt med tanke på Adam och Eva. När han talar då framträder urtidsfolket. Därför han kommer alltid att placera människor i urtida förhållanden. Nära urtidens Gud. Det här gällde om Jesu lärjungar. När Jesus kom och kallade dem, så drogs de direkt in i en relation med urtidens Gud. Och de börjar på en gång erfara urtida förhållanden. Hur Gud genom sin närvaro liksom väckte och frambringade urtida förhållanden. I fallet Jesus var det kanske inte minst påtagligt när det gällde hur de onda andarna och de orena andarna manifesterades. Sådant hade inte skett tidigare. Det var ganska sällsynt. Det fanns en medvetenhet om onda andar. I ett fåtal fall så skrivs det om hur sådana var verksamma. Men när Jesus kom, då kom de här manifestationerna ganska tätt. Han grep direkt in i urtida förhållanden. Det som från världens grundläggning hade blockerat förhållandet mellan Gud och människor. Jesus har kommit i världen för att söndertrampa den gamle ormens huvud. Nu följer i det här kapitlet en ganska lång beskrivning av avguderiets galenskap. Ett typexempel på djävulens verksamhet. Men ska vi titta på det? Ska vi titta på det och reflektera lite över kanske hur pass ålderstiget det här är och hur inaktuellt det är. Det heter så här i 9:e versen. Avgudamakarna är allesammans idel tomhet. Och deras kära gudar kan icke hjälpa. Deras bekännare ser själva intet och förstår intet. Därför måste det också komma på skam. Om någon formar en gud och gjuter ett beläte så är det honom till intet gagn. Se, hela dess följe ska komma på skam. Konstnärerna själva är ju allenast människor. Må de församlas så många det är och träda fram. Det ska då alla tillhopa med förskräckelse komma på skam. Smeden tar sitt verktyg och bearbetar sitt smide i glöden. Han formar det med hammare. Han bearbetar det med kraftig arm. Till äventyrs får han därvid svälta så att han blir vanmäktig. Och försaka att dricka så att han blir matt. Träsnidaren spänner ut sitt mätsnöre och gör märken på trästycket med sitt ritstift. Han arbetar därpå med sina äggjärn och märker ut det med passaren. Och han gör så därav en mansbild, en prydlig människogestalt som får bo i ett hus. Man fäller åt sig cedrar, man tar plantor av stenek och vanlig ek och uppdrar dem åt sig bland skogens träd. Man planterar åt sig lärkträd och regnet ger dem växt. Detta har människorna till bränsle och man tar därav och värmer sig därmed. Men tänder på det och bakar bröd därvid. Men därjämte förfärdigar man en gud därav och tillber den. Man gör därav ett beläte och faller ner för det. En del av träet bränner man alltså upp i eld över en annan del därav. Tillagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sig mätt. När man så har värmt sig säger man, gott, nu är jag varm. Nu njuter jag av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud. Man gör sig ett biläte och för det faller man ner och tillber. Man bönfaller inför det och säger, rädda mig. För du är min Gud. Ja, sådana vet inget och förstår inget. Igentäppta är deras ögon. Så att de inte ser och deras hjärtan så att de ingenting förstår. Ingen har så mycket eftertanke, så mycket vett eller förstånd. Att han säger, en del därav har jag bränt upp i eld. Och på kolen har jag bakat bröd och stekt kött. Du har så ätit. Skulle jag då av återstoden göra en styggelse skulle jag falla ned för ett stycke trä? Ingen reflekterar, ingen tänker efter. Det här var ju tokigt, va? Så här höll man på i gamla tider. Men låt mig ställa den frågan. Det handlar ju om väldigt mycket sånt som fortfarande är, så att säga, typiskt för människors aktiviteter. Det talas om konstnärer som är aktiva och material som fortfarande är väldigt användbart. Smeden står det om här. Det står om träsnidare. Det står helt enkelt om kulturen och hur man i kulturens sfär är väldigt aktiv. Och bara en sån fråga tycker jag, om man läser 16:e versen. En del av träet bränner man alltså upp i eld. Över en annan del därav tillagar man kött till att äta. Steker sin stek och äter sig mätt. När man så har värmt sig, säger man: gott, nu är jag varm. Nu njuter jag av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud. Man gör sig ett belät och för det faller man ner och tillber. Man bönfaller inför det och säger: rädda mig, till du är min gud. Kulturen, samtidskulturen då. Vad till exempelvis är Hollywood? Och är egentligen det här så väldigt avlägset från att liksom slå sig ner i tv-soffan och titta på underhållning och mer eller mindre alltså fångas av idoler, hjältar som man kanske inte faller ner och tillbeder, men frågan är om man inte gör det ibland också. Vers 20: den som så håller sig till vad som blott är aska, han är förledd av ett dårat hjärta, så att han icke förstår att rädda sin själ, inte att tänka: det här är ju bara fåfänglighet, det som jag håller i min högra hand. Att inte förstå att rädda sin själ var olyckligt. Jesus sa: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlora sin själ? Vad är Hollywood, underhållsbranschen och väldigt mycket film och tv och vad som bjuds ut via internet annat många gånger än en enda stor inbjudan till att försöka vinna hela världen? Men till vilket pris? Jesus talar om en avgud som inte bara har funnits i världen under primitiva förhållanden, utan som alltjämt finns och kanske mer än någonsin i vår tid. Han talar om mammon. Och vi läser ifrån Bergspredikans 6:e kapitel några verser. Så här heter det från 19:e versen: samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Avgörande då att välja rätt i den här striden, att vinna världen eller vinna sin själ. Hör här vidare: ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörker? Och helt riktigt, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra? Eller kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra? Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi fortsätter i Jesajas 44 kapitel då, vers 21. Tänk härpå, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har danat dig. Ja, du är min tjänare, Israel. Du blir inte förgäten av mig. I andra Moseboks 25 kapitel så betonas ju just detta, att Israel är Guds tjänare. Det heter så i vers 42. Det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. Det ska icke säljas så som man säljer trälar. Du ska icke med hårdhet bruka din makt över dem. Du ska frukta din Gud. Här är ju ett underbart förhållande som tecknas. Att vara Guds tjänare. Ja, till yttermera visso, 22 versen. Jag utplånar dina överträdelser så som ett mål, och dina synder så som en sky. Vänd om till mig. Jag förlossar dig. Jubla, ni himlar, ty Herren utför sitt verk. Höj glädjerop, ni jordens djup. Brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd. För Herren förlossar Jakob, han bevisar sig härlig i Israel. Och så igen, så säger Herren din förlossare, han som danade dig redan i moderlivet. Jag, Herren, är den som gör allt. Den som ensam utspänner himmelen och utan någons hjälp breder ut jorden. Om det skulle fattas argument alltså, för att istället för att försöka vinna hela världen, vinna sin själ, vinna sin själ, bara avskilja tid inför Guds ord, avskilja tid i bön, söka sig till dem som är så till sinnes alltså att de gör det som Jesus talar om i bergspredikan också. Sök Guds rike. Sök först Guds rike. Sök först Guds rike. Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om inte. Och gör spåmännen till dårar. Den som låter de vise komma till kort och gör deras klokhet till dårskap. Men som låter sin tjänares ord bli beståndande och fullbordar sina sändebuds rådslag. Här är ju verkligen någonting. Han gör lögnprofeternas tecken om inte. Gud gör lögnprofeternas tecken om inte. Jeremia fick också vara med om det här. Och Herren säger så i 50 kapitlet i Jeremias bok. Profeten får det här löftet. Därför man har börjat prata på det här sättet och säger han betyder ingenting. Alltså Gud betyder ingenting. Olycka ska icke komma över oss. Svärd och hunger ska vi icke se. Men profeterna ska försvinna så som en vind, och han som sägs tala är inte i dem. De själva ska det gå så. Därför säger Herren, 14 versen, Jeremias 50 kapitel. Därför säger Herren, härskarornas Gud, eftersom ni för ett sådant tal, se därför ska jag göra mina ord i din mun till en eld och detta folk till ved, och elden ska förtära dem. Så blir det när Guds ord går i fullbordan. Och vi vet att Jesus talar om ändens tid. Och han säger så. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås.